En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och så hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syke heter jag. Jag sitter här med Nils Ram mitt emot mig och Micke Stare från en kanslilokal i Oslo, Stabæk, indragen nu på en kvalplats. Så du vet precis vad som händer i klubbarna vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om kampen om ett nytt kontrakt. Hur mår du där borta i landet i väst?
Ja, men jättebra. Jag är på ett bra ställe, bra klubb, och Oslo är en trevlig stad och norrmännen är ju trevliga och bra. Men det är en bra miljö här. Sen så är det ju klart att vi kom hit i ett läge där laget har legat i botten hela säsongen. Så att vi är här på, jag och Patrik Gildefalk är här för ett kort uppdrag att se till att rädda laget. Så att vi vet absolut vad man är i för situation när man är där nere. Så att det är utmanande, men såklart också väldigt spännande.
Vi satt ju i förra veckan, jag, Pontus Wernbloom och Disco, och pratade om de sex klubbarna vi hade liksom skramlat ihop då, som vi hittade som slogs om Europaplatserna. Nu har vi hittat sex klubbar till, och det är de sex klubbarna som befinner sig i motsatt situation, får man nästan säga. Det är de som krigar för ett nytt kontrakt. Det är klart, det kanske känns lite generöst att ta med liksom Sirius och IFK Norrköping och så vidare i den här diskussionen, för de flesta tror väl att det är klubbar som kommer lösa det. Men de är ju indragna. Och det rör sig då om Brommapojkarna, Sirius, IFK Norrköping, Halmstad, Degerfors och
Öster.
Och Öster, så är det. Mm. Och jag tänkte vi tar det liksom uppifrån, och så försöker vi väga lite för- och nackdelar. Vet du, har suttit och läst på, du har simulerat lite hur den här tagit fram facit. Ja, precis. Ja. Och vi har 12 poäng kvar att spela om. Det är 4 omgångar kvar, så att det lever ju i allra högsta grad. Ska vi börja med Brommapojkarna, som är de som just nu då ligger längst ifrån. De ligger på 29 poäng, precis som Sirius och Norrköping, men med lite bättre målskillnad. Kommer ifrån en tung senaste månad, får man säga. Det är 4 raka torsk för Brommapojkarna. Det kändes ju som att de inte skulle bli indragna i det här överhuvudtaget. Men 0-1 borta mot IFK Göteborg. Torsk mot AIK, torsk mot Mjällby och torsk mot Häck. Alltså det är ett ganska tufft spelschema de också har haft senaste tiden.
Så, och Göteborg-matchen vann de ju faktiskt. Knep de det ju.
Ja, förlåt. Det är jag som,
det
är jag som
efter läser. Det har det gått.
Exakt, det var ju då. Precis.
Men annars har de, jag tycker att BP har haft sådana här perioder under året där de radar upp 3-4 raka segrar, och sen kommer de in i en sån här sämre period när de liksom förlorar massa matcher. Och precis som du säger, jag har ju liksom räknat med att de ska klara kontraktet. Men nu är de ju ändå där med 4 matcher kvar att spela, 4 poäng ner. Ja, men du nämner ju målskillnaden där. Den är ju en fördel, får man säga, om man jämför med övriga bottenkonkurrenter.
Mm. Alltså med tanke på hur jämnt det är, Micke, hur mycket tänker man målskillnad i matcherna?
Det är klart att jag tror att i detta läge nu så tror jag inte att man, det är så pass långt kvar, så jag tror inte att man springer runt och tänker på det. Däremot så tror jag att man, det är klart att nu har det blivit lite större siffror här i serien, och det är klart att, liksom att man också, för inte bara för tabellen utan för ens känsla, så vill man ju, det är stor skillnad att förlora med. För mig är det extremt stor skillnad att förlora med 2-0 eller 3-0. 3-0 är ju, då börjar det bli åt för nedringshållet dessvärre. 2-0 är ett ganska normalt resultat, och blir det mer så, då det är klart att då börjar påverka tabellen och även självkänslan blir riktigt nere i källan. Så det är klart att jag tror att absolut att man belyser att man ska förlora matchen, så man ska göra med så lite som möjligt. Men jag tror när man börjar prata om målskillnad för tabellens del, då är det nog först nu som man kanske börjar prata om det i så fall.
Det är inte så att man känner att fan, nu har vi dem mot repen. Ska vi jaga in ett par bollar till för att snygga till
Jag tänker mer åt andra hållet. Så att jag tror inte att man, det är klart att de lagen som vi pratar om, de lagen man pratar om, det är klart att om man leder med 2-0, då är poängen som är i fokus, alltså, tror jag. Jag tror att det ska jävligt mycket till om man tänker nu bomba på som fan här för målskillnad. Jag vet inte, det är extremt få förhållanden. Det är klart att i senaste matchen när Sirius vinner mot Malmö såklart, men annars så tror jag att det är seger som prioriteras först och främst bara.
Det är väl först i kanske sista omgången då, om man vet förutsättningarna på förhand, då blir det ett annat scenario såklart.
Skulle ni säga ett underbetyg till BP att de befinner sig här i det här skedet av säsongen? Hade ni förväntat er det?
Jag hade räknat med att de skulle ligga där runt 10:e platsen. Sen är det klart man hade önskat någon poäng mer, men nej, jag tycker att det är godkänd säsong så här långt.
Det är ett lite lättare spelschema nu de sista omgångarna än vad man har haft inför det här. BP löser det, va?
Jag har skrivit det som både en fördel och en nackdel, att de har ju faktiskt 3 bottenlag kvar. Skulle det bli så att de liksom går på pumpen där och förlorar de 3 matcherna, då blir det ju riktigt svettigt. Men jag tror ju som dig att de löser det här.
De avslutar ju med vad som potentiellt kan vara 2 sexpoängsmatcher. Men då kan de ju också ha löst det redan.
Exakt.
Vi kan inte räkna Värnamo som en sexpoängsmatch längre eftersom de redan är liksom nedflyttade.
Mer eller mindre, ja. Eller de är. Alltså, de har ju, vad är det, 10 poäng upp och det är 12 poäng kvar att spela om. Så de räknar vi bort.
Ja, det gör vi. Alltså, de har 10 poäng upp till kvalplatsen. Ja. De kan inte ta sig upp förbi kvalplatsen. Nej, vi har inte ens tagit med dem i laget vi ska prata om här, för de känns liksom nedflyttade.
Trots att de stod för en imponerande seger här i helgen.
Ja, det gjorde de verkligen. Ska vi bara säga någonting om det? Vad hände där? Vad sysslade AIK med de första halvleken?
Jag förstod ingenting. Värnamo hade 70% bollinnehav och hade bud på 4-0 där under den första halvleken. Värnamo har ju faktiskt, de har ju förlorat extremt många fotbollsmatcher i år, men på slutet har det varit mycket uddamålsförluster. De har liksom bjudit upp till kamp i många matcher, men här fick de verkligen spela på stora ytor.
Det var inte det allra mest förvånande resultatet i helgen ens, för att det blir väl en bra segway över till Sirius då, som ligger där på samma poäng som Brommapojkarna. De har haft en berg- och dalbana till vecka, Micke. 8-2 borta mot Djurgården och följer upp det med att vinna 5-1 hemma mot Malmö. Vad tänker du om Sirius den här säsongen?
Jag tänker så liksom att uppenbarligen så är det så att Sirius har ju höjd i sitt lag och i sitt spel. Och det är klart att jag brukar säga det ofta att styrkan är också en svaghet. Och det är uppenbarligen så att träffar man helt rätt i gameplan, hittar man helt perfekt liksom i det tekniska utförandet, så är man ett riktigt vasst lag. Träffar man inte helt rätt i gameplanen och man inte gör utförandet och man inte riktigt fullt fokuserade, och i kombination med att man möter ett bra Djurgården också, så kan man uppenbara. Så det, jag tycker att det är lite grann Sirius. De är uppenbarligen, det är upp som en sol och ner som en pannkaka. Och liksom, och den här solen kan vara jävligt stark, men det kan också vara jävligt jobbig pannkaka. Så att, vet du, det är väl så. Men de har ett stort höjd i sitt spel, och de måste finna stabiliteten. Och det tror inte bara att de gör nu från en stund till en annan, utan framförallt blir det jobbigt till nästa kommande säsong.
Man kan ju ta veckan innan också när de besegrar Gais med 3-0 och sen får stryket av Degerfors med 3-1. Det är liksom, de är lite ytterligheternas lag på något sätt. Det var ju också liksom, kanske kom in till den här säsongen med lite högre förväntningar än de övriga lagen vi pratar om här. Vi pratade om Sirius som det här extremt välskötta föreningen. Nu hade man liksom, man tog in ny tränare och det var lite nystart, om man skulle på något sätt ta sats lite högre upp i tabellen. Nu,
exakt, och de ökade förväntningarna satte de ju på sig själva, får man ändå säga, när de sparkar Christer Mathiasson, trots att de hade gjort en bra säsong. Då liksom de själva växlade upp då, kan man ju säga. Eller, alltså, jag antar att de höjde sina...
Det var ju med viss svansföring som man tog in Engelmark och skulle liksom utveckla spelet. Det här med att man har den här höjden i sig, Micke? Är det någonting som du känner att Sirius kan bygga vidare på till nästa säsong? Eller behöver man täppa till de där brakförlusterna i första hand?
Nej, men alltså, det är väl mer sen så. Det är klart att de har en offensiv approach och man också vill ju ta nästa steg. Om man får prata nästa steg så är det ju oftast att man vill ta spelet en ytterligare nivå så att man sen ska kunna vara... Man pratar faktiskt mest om det offensiva spelet, känns det som. Men det är klart att om de behöver ta ett nästa nivå till nästa år är ju att de behöver hitta en stabilitet i det här. Så att det inte blir för naiv och liksom tillnärmning i allting, utan också hitta balansen i anfall och försvarsspel. Och jag menar, kollar man på Mjällby exempel, som jag har gjort uppenbarligen en helt abnormt fantastisk säsong, så det är klart att de har ju hittat balansen mellan anfall och försvarsspel. De är ju extremt kreativ men också hårt arbetande och solitt lag, och liksom, det är ju någonstans... Det är det som alla vill eftersträva, att man ska vara bra åt båda hållen och vara ett stabilt lag också. Så att det, och det är väl, där stavas ju mycket i kontinuitet såklart.
Mm. Ja, så är det.
De är bra på att scouta fram spetsspelare i alla fall, ja. Får man säga. Leo Valta är ju helt enormt bra, gjort 13 Verkligen. Mål i år, och Robbie Orr fortsätter att göra mål där framme.
Men spetsspelarna är ju... De spetsspelarna behöver ju inte alltid vara liksom det, för att de kan ju vara lagets absolut styrka, men de kan ju också vara lagets, om inte svaghet, så i alla fall kan det vara en utmaning i att någonstans när man inte har bollen och så, utan att jag egentligen tänker på någon speciell spelare. Men det är klart att det spetsspelare är ju oftast offensiva spel. Man kanske också behöver spetsspelare i det defensiva spelet med snabbhet och markeringsspel i box och sådana saker. Mm,
verkligen.
Så är det. På tal om offensiv då, så kommer vi till nästa lag, IFK Norrköping, som ju har byggt den här säsongen på en offensiv snarare än någon defensiv, för att det är bara att tuta och köra framåt. Hoppas att man gör fler mål än motståndaren. Det känns som att det har varit modellen för Martin Falk och de övriga.
Ja, 49 insläppta, näst flest i allsvenskan. Ja, nej, det är de har en del att jobba på där bak, får man absolut säga. Mm. Och nu är det även lite kaotiskt i klubben då, med Magni Fanberg, sportchefen där, som lämnar. Det har varit några turbulenta år för Norrköping. Så nu vill de väl bara ta den här säsongen i mål, är känslan. Mm.
Vad dina, alltså såklart det är en stark offensiv och en svag defensiv, det kan ju alla se, men det är någonting annat som har stuckit ut med Norrköping för dig, Micke?
Nej, men det är ju det, men det är väl så att uppenbarligen att när man, det blir så att man ibland så kan det bli så att man tar i, att man, det känner man igen sig själv, att man kan ta i sig och knaka, det vill säga att man liksom, att man för att få den här super, att få det här flowet, så kanske ibland behöver man dra allting, liksom, dra pendeln åt extremt offensiva eller defensiva håll för att få fram sitt budskap. Nu tror inte jag att på något sätt att Norrköping går ut och säger att man inte ska prioritera defensiven, men det, med laguttagningar, med hur truppen är formerad, vilken retorik man har, så uppenbarligen så är det väl så liksom att defensiven har inte varit liksom i första rummet från början. Sen tror jag att det är helt säkert att om man släpper in mål, om Wikman kommer in som assisterande tränare med hans erfarenhet och så, klart att jag är helt övertygad om att han har fått en uppgift att, utan att veta, så är jag helt övertygad om att han har fått en uppgift att vara med och hjälpa till att strukturera upp det defensiva spelet. Men det gör man inte bara från en dag till en annan, utan det ligger framförallt liksom i spelarnas DNA. Så där måste ju helt enkelt när man skapar en trupp, så måste man också se till liksom offensiva och defensiva spelare, inte bara i position utan även också i egenskaper. Så att det där behöver ju Norrköping verkligen göra ett jobb till nästa år, att göra jobbet i truppformeringen. Så tänker jag.
Ja. Brommapojkarna, Sirius och Norrköping då, tre lag alla på 29 poäng. Nils, förväntar du att alla de här tre löser nytt kontrakt?
Det är vad jag tror, så är det. Men de har ju några riktigt luriga matcher alltså mellan varandra och sådär. Så det är de som avgör helt enkelt. Men nej, med, liksom, om jag ska gissa någonting så tror jag att alla de tre håller sig kvar.
Norrköping har Malmö hemma i nästa omgång då efter landslagsuppehållet.
Det blir intressant.
Det är drömmatch just nu då. Malmö verkar befinna sig i fritt fall.
Precis, men då är frågan vad Malmö kan göra under ett uppehåll, om de kanske kan rätta till lite saker. Men ja, det är en jätteintressant match.
Vad hände där egentligen mot Sirius? Alltså, nästan säger någonting om den också.
Ja, absolut. Nej, men det, och då tycker jag att Malmö var det bättre laget än Sirius när det stod, alltså under första halvlek när det liksom stod 2-1. Det känns som att Malmö liksom var på väg in i matchen, men så kom det där 3-1 målet och därefter rasar de ju ihop. Och Robin Olsen fortsätter ha det väldigt tufft där bak. Ett par billiga mål återigen han släpper in, och ja, det känns vad ska vi säga, ledarlöst. Det känns som att ingen tar tag i det där riktigt i Malmö. Mm.
Är du förvånad över att det ser ut så här i Malmö mycket?
Det är klart att det är en retorisk fråga. Såklart att man är det. Att man är förvånad. Med de extremt högt ställda förväntningar på Malmö. Men att de ska, liksom att man kan förlora någon enskild match, det kan man göra också med stora siffror. Men det är klart, nu har man ju de. Det är klart att det är ju inte heller någon superinsats mot Värnamo varje omgången innan när man och så vidare. Så det är klart att de måste göra om. Man har uppenbarligen inte träffat helt rätt i rekryteringarna. Så det är klart att de Malmö studsar tillbaka igen. Det kommer man göra. Så att jag tror snarare att det kan vara bra för att man istället för att det bara att man gör en, liksom nu kommer de komma igen i Malmös mått med att ett väldigt dåligt läge i ligan mest sannolikt. Och då är det klart att det kan vara bra för att få en rejält slag på fingrarna, liksom att fan, även Malmö som har pengar på ungen full, att de helt enkelt, om man inte gör saker och ting rätt så kan man misslyckas, liksom, även de kan misslyckas. Och det tror jag kan vara bra för ödmjukheten, och Malmö kommer stöta tillbaka väldigt snabbt igen, tror jag.
Ja, men tillbaks till bottenstriden då. Halmstad just nu på 28 poäng. Det kändes som att de hade drömläge att lägga lite dagsljus mellan sig och det där kvalsträcket. När man åkte till Växjö för att möta Öster i vad som kändes som en, kändes mindre som en 6-poängsmatch före än vad det gör nu. När Öster faktiskt vinner övertygande med 3-0, och nu är Halmstad i allra högsta grad indragna i det där. Och Öster har den här livlinan kvar. De har liksom famlat lite efter någon form, och eller de har inte famlat efter form, de har haft en ganska fin form senaste tiden, men haft en bit upp, och den här segern gör ju att de verkligen kan se det hända nu.
Ja, det är bara 3 poäng som skiljer mellan Halmstad och Öster. När vi pratade om målskillnad förut, så har ju Halmstad överlägset sämst målskillnad av den här lagen. Vem vet, det kanske blir avgörande i sista omgången, det får vi se. Halmstad har ju haft väldigt svårt med att göra mål i år. Gjort minst mål i serien, 21 stycken. Men som du säger, alltså hade de löst ett kryss här mot Öster, då känns det ändå som att liksom, ja, men de behåller avståndet där.
Hade de varit i den där gruppen på 29 poäng, exakt, och de hade haft lite mer distans ner till kvalplatsen.
Precis, men nu är de väldigt indragna. När jag tittar på deras spelschema som är kvar och sådär, det är klart de har 2 hemmamatcher, det är mot Göteborg och det är mot BP. Jag tror framförallt att mot BP har de goda chanser att vinna. Men i övrigt tror jag blir det tufft för Halmstad. Mm.
Det är en riktigt viktig match nu direkt efter uppehållet här, borta mot Degerfors. Måste nästan bli poäng där för Öster, för annars så kommer det börja darra. Alltså.
Ja, den känns ju smått avgörande liksom, hur de tar sig an den matchen. Sen är det 3 matcher efter det såklart, och det man vet med allsvenskan är att man inte kan räkna hem någonting. Det såg vi väl med AIK Värnamo till exempel, att det är ofta det händer något så här oväntat resultat i slutet. Men Degerfors Halmstad blir väldigt spännande.
Tror du det smyger sig in lite nervositet, att man tittar för mycket neråt i tabellen nu, mycket för Halmstads del?
Jag tror att det är, om man ser på Degerfors Halmstad, så tror jag det definitivt att det är så att Degerfors har ju som sagt fått lite hoppa nu med lite segrar nyligen och så. Jag tror att det, Jag tror definitivt att det kan ha en betydelse var man kommer från. Det är mycket lättare att jobba uppåt än jobba neråt. Och exempelvis om man ger exempel på den situationen som vi är med den klubben som jag är nu, så klart att så har ju klubben legat där nere hela tiden. Och nu liksom börjar vi få kontakt uppåt här nu. Och det är klart att det är mycket lättare så än att man känner att man börjar tappa formen och ramla neråt igen. Så jag tror faktiskt att Degerfors vinner mot Halmstad. För det tror jag faktiskt. Det är inte helt lätt att komma till Stora Valla. Så att jag tror att Halmstad är nog lite halvilla ute, och de i ett kval så tror jag dessutom att har man heller inget tydligt offensivt spel och har gjort mycket mål, så har man inte heller det att förlita sig på, medan Degerfors har ju bara hittat en viss offensiv form där. Jag tror att Halmstad kan få det jobbet och hamna med kval, så är det inte helt givet att de vinner den.
Började ju skaket för dem under säsongen också när de inte lyckades registrera spelare till exempel. Redan där kändes det som att det här kanske skulle bli en tuff säsong för Halmstad, och det har det faktiskt varit.
Ja, och sen, de ligger ju på 13 plats nu. Jag har svårt att tro att de siktade jättemycket högre än så inför säsongen. Det är väl liksom en rimlig placering. Men det är precis som Micke inne på, det blåser ju lite andra vindar i Degerfors Öster till exempel än vad gör i Halmstad just nu.
Vi tar oss till Öster då. När vi satt och pratade här senast, Micke, om det var senast eller när det nu var, det var strax före Mjällby skulle möta Öster, och sa du med självförtroende och eftertryck: Öster kommer ta poäng där. När Mjällby bara öste på och slog allt och alla. Du fick helt rätt. Vad är det som har hänt i Öster som gör att du känner att de är på väg, de är på gång?
Nej, men det är ju inträde med ny tränare, tror jag. Jag menar, jag har stor respekt för Forreston som har tränare där, och han tog en jättefin skall på dagen. Han fick ju dessutom ett jättefint jobb i Sarpsborg när han fick sparken. Så han får honom har det blivit bra, och det blev bra för Öster med Robban in där. Så att jag tror att han är en väldigt bra tränare att ha i detta läge. Jag tror att det liksom kokar ner till en enkelhet. Spelare som är rakare, snabbare, liksom hårt arbetande spel. Och jag tror dessutom att det finns en positiv energi som kommer ta dem. Och jag tror att skulle dessutom Öster hamna i ett kval, så tror jag det att de kommer fixa det där. Jag tror att jag bedömer utan att djupa i det alls så mycket, men min känsla av att Öster har en större möjlighet att fixa ett kval än vad han startar, tror jag, utifrån att Öster känns lite mer framåtlutade också i mindsetet och även med energin från tränaren där. Så att jag tror att Öster kommer att klara sig och spela allsvenskan nästa år, och jag tror till och med att de klarar sig utan kval.
Mm. Vad är det han har gjort då, Björkensjö, för att få fart på det här igen? Det såg ju riktigt skralt ut ett tag där i somras.
Nej, men jag tror att han gör väl det som man brukar göra. Det vill säga liksom att han sammanfattar med Djurgården. Han ser till att skapa en enkelhet. Han fokuserar väl mycket på harmoni och energi. Och gör man det, och liksom att, så tror jag att man på något sätt optimera de egenskaper man har. Sen får man ju se hur bra jag är. Det är inte så att de inte är någon topplag, men jag tror han är bra på att, liksom att liksom frigöra den energi och potential laget har. Och kanske inte tänka så mycket på som på mest köra och borra, som han kallar det för. Så att, det är framförallt utifrån mitt perspektiv i alla fall.
Och det var även mycket snack om Rodic, varför får inte han spela någonting under Foyston? Nu får han ju åtminstone hoppa in fler och någon start här och där, och visa han det i helgen med, han måste ju vara allsvenskans bästa spelare på att avsluta med yttersidan. Otroligt drömmål där mot Halmstad.
Det är en sån där egenskap som sällan är värd mycket, men när det är läge så finns det nästan inget vackrare.
Nej, det är otroligt snyggt.
Fotbollsmässigt partytryck.
Ja, precis så. Igen då, 6-poängsmatch mot Degerfors som har väldigt mycket att spela för det sista. Vi kan väl bara konstatera att Öster också avslutar med två ganska tuffa matcher. Man ska borta mot Gais. Gais som ju håller på att kriga sig till en sensationell Europaplats.
Ja, de ligger trea just nu.
Ligger trea just nu. Och kommer ha väldigt mycket att spela för i den matchen på, liksom, på hemmaplan med, kan kanske till och med säkra typ en Europaplats i den matchen. Det kommer bli tufft.
Helt jävla galet bra gjort.
Ja, det är faktiskt helt sanslöst. Alltså, i skuggan av Mjällbys liksom sensationella säsong så håller ju Gais på att ställa till med någonting som är, alltså, inte så långt bakom i skrällfaktor, får man faktiskt säga.
Nej, hatten av, verkligen.
Ja, verkligen.
Jag vill bara säga så här, jag tycker det är jävligt bra för fotbollen. Mm. Att, det är jävligt bra för fotbollen att Bodø Glimt från liksom det nordligaste Norge kan liksom ta sig till Champions League. Att det går för en liten klubb som Mjällby och vinna SM-guld, att det går för Gais som har stommen med tränare från Division 1 via Superettan upp allsvenskan etablerar, att det går, och det tycker jag är det ger oss, som alla oss som jobbar med fotboll, det ger oss energi att, liksom, att träffar man rätt, gör man rätt saker, man gör saker noggrant och man jobbar stenhårt, så går det, och det tycker jag är jävligt inspirerande faktiskt. Mm.
Ja, verkligen. Till sist då, just nu då på nedflyttningsplats, Degerfors har känts liksom uträknade under långa perioder, för mig under den senaste tiden, men har fått det att stämma på slutet, inte minst den där 2-1-segern borta mot Elfsborg kändes så blytung, och att man räddar en poäng då mot Djurgården i helgen. Mm. Men det, som sagt, det ger råg i ryggen.
Ja, och av alla lag vi har pratat om här så har de bäst form senaste 5 matcherna. Jag tror de har tagit 8 poäng på de har 2 segrar i alla fall och 2 kryss, ja precis. Jag jobbade på deras match mot Djurgården här i helgen, och jag är väldigt imponerad av vad Goitom och de här nyförvärven de fick in under sommaren, framförallt då Vukojevic, som har lyft det här laget rejält. Jag är imponerad över hur de har jobbat sig in i den här säsongen, och de känns ju onekligen på gång nu.
Mm. Ja, verkligen, det har ju varit en stökig säsong för dem, minst sagt, med liksom tränare som fått lämna väldigt plötsligt, spelare som har kommit och gått, men det känns som att det återigen finns harmoni i laget. Sen har man ju 2 supertunga matcher direkt efter landslagsuppehållet här, 2 6-poäng matcher i rad, och kan man i potentiellt besegra både Halmstad då på hemmaplan och Öster på bortaplan, då är man ju med där uppe utan tvekan. Och skulle de ta sig ur den här situationen som man befann sig i, om vi går tillbaka till augusti, när jag och säkert många med mig mer eller mindre hade räknat bort dem, då är det ju bara hatten av till Henok och övriga.
Verkligen, det man kan säga är att deras mål här mot Djurgården, det var det första målet de gjorde på hemmaplan sedan 31 maj. De har haft helt overkligt svårt att göra mål den här säsongen. Men nu på slutet så har de ju verkligen fått lite skjuts i grejerna.
Ja, verkligen. Du har ju simulerat hela...
simulerat det och ta i. Jag har tippat.
Du har tippat. Ja. Ja, men jag köper det som en simulering. Du har tagit reda på hur det slutar det här egentligen.
Ja, och då det är väl kanske lite, det är lite att gå på känsla, men också om man kollar kanske oddsfavoriter och sådär match för match. Och sen vet man ju också det att i sista omgången
man vet att spelar någon roll när det gäller de här lagen.
Exakt, liksom. Det kommer inte göra det. Och förutsättningarna förändras ju för varje omgång. Ja. Så ett lag kanske är nöjd med ett kryss en match, och så kanske det liksom kastas omkull. Men om man ska gå utifrån det då, så blir det en riktig rysare mellan just Öster, Degerfors och Halmstad. Jag tror att alla slutar på samma poäng, och att målskillnaden då avgör, och att då Halmstad åker ur, Degerfors får kvala och Öster klarar sig kvar. Vad tror du om det, Micke?
Jag tycker att du har gjort ett fantastiskt bra tippjobb.
Stort tack.
Ja, men det är väl lite så det känns just nu. Halmstad kliver ju in i den här slutfasen kanske med sämst form utav lagen. Öster och Degerfors liksom med lite mer fart.
Ja, det är något med liksom hur det blåser kring de här klubbarna. Liksom, vad är det för känsla? Men som vi är inne på, det kan ju vända från en match till en annan.
Sen tycker jag att det är så tråkigt, för de här klubbarna, det är ju riktiga klubbar. Man gillar alla dem. Liksom, de här ställena, det finns ju fotbollshistorik och traditioner i det. Så att man vill inte att någon av dem ska åka ur.
Nej,
verkligen.
Så är det ju. Men någon måste. Ja. Annars hade det inte varit, annars hade det inte varit något kul ju. Om det inte stod något på spel, eller hur? Nu har vi ett landslagsuppehåll som gör att Sportbladet Allsvenskan tar ett litet uppehåll i en dryg vecka. Otroligt spännande ska det bli. Det är Schweiz på fredag. Känner du dig positiv inför den matchen, Micke?
Om man ska vara helt ärlig,
ja,
så har inte jag tänkt en enda sekund på den matchen.
Nej, vad skönt. Det har jag nämligen. Jag får ångest hela tiden.
Men visst är det lite VM-feber i Norge, va?
Och om jag ska vara helt ärlig, så har inte jag känt av en VM-feber en enda sekund.
Nej. Det är som att du har haft annat för dig där borta.
Det är helt riktigt spekulerat.
Hur känner du, Nils? Är du peppad på Schweiz hemma på fredag? Eller blir det förnedring igen?
Nej, men jag är peppad, det. Sen det är klart man har lite nojig också. Men ja, det är kniven mot strupen. Det är kul.
Mm. När vi är tillbaka härifrån så vet vi hur det har gått. Och det får vi väl kanske återkomma till då. Tusen tack alla ni som har tittat och lyssnat i alla fall. Det var nedflyttningsstriden. Ni fick facit från Nils här för en liten stund sedan. Vi är som sagt tillbaks om drygt en vecka igen. Missa inte Sportbladets VM-kvalpodd där vi liksom hårdbevakar allting som händer runt landslaget den här närmsta, vad blir det, 7 dagarna ungefär. Alla samlingar, allt inför, spelarintervjuer och så vidare. Så in och leta upp den podden så hörs vi där helt enkelt. Och från oss så säger vi då på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.